Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Den där.
Den här bruden som du håller på med, eller ni ska inte kalla.
Prata inte för mycket nu, det här är en podd.
Ja. Kan vi klippa tillbaka?
Ja, vi får klippa i början.
Nöden har ingen
lärt om Victoria.
Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig i otakt med samtiden. Podcasten produceras av Storyhood. Dagens gäst är skådespelaren Ola Rappas. Ola började i mitten av 90-talet scenskolan. Parallellt med skådespelarstudierna jobbade han på Backateatern och Uppsala stadsteater. Han spelade även gitarr i rockbandet Sissy Prozac. År 2000 syntes han i en framträdande roll i Lukas Moodyssons film Tillsammans. 2 år senare, 2002, fick han sitt stora genombrott i huvudrollen som Hoffa i Sveriges än idag kanske bästa tv-serie Tusen bröder. Idag har han en internationell karriär parallellt med den svenska. Han har bland annat sett som Bondskurk i filmen Skyfall 2012. Men framförallt har han en parallell karriär i Frankrike.
Välkomna säger vi till vår vän Ola Rappas som är med mig idag på Kungsholmen.
Ja.
Hur är det för dig nu i coronatiden, skådis? Du har ju också dubbla karriärer, en i Sverige och en i Frankrike.
Ja, det är rätt hopplöst. Jag skulle ha åkt till Kambodja och filmat en...
Wow, då måste du träffa Hawaii, mitt mörka hjärta.
Alltså det är världens bästa manus. Det är främlingslegionärer. Kriget är slut, alltså andra världskriget. Och fransmännen ska ut ur Indokina. Och främlingslegionen har en pluton av knarkar och alkis som de har satt på vilo och hem liksom. Och så får de order då och be sig mot Kina. För de ska ut och in i Kina. Och så börjar de bara gå genom djungeln. Och alla är liksom halvdöda och pundare och alkade liksom. Och så går de genom djungeln och så blir det liksom, ja, såklart kaos. Och japanerna kommer och de är hela tiden under attack. Och till slut så är, av hela plutonen så är det bara en som överlever till slut liksom. Det är det bästa man har läst. Förutom möjligen ditt då, det där ute i snön. Fan vad det är bra.
Ja, det är bra, det borde göra.
Ja, varför görs det inte då?
Nej, alltså det är långt.
Och det är inte så jävla långt.
Nej, men alltså den är på 2,40 ungefär va?
Nej, ja, jo visst kanske. Men...
Och det har legat i malpåse typ 20 år.
Ja, det är ännu mer. I 26 år.
Mm. Det är så jävla bra och det är bara att göra.
Det är bara att göra.
För men det är alltså, klart liksom.
Du måste hitta en finansiär.
Ja.
Men alltså i de här tiderna, nu är det med coronatiderna, går det att göra film. Vi får ju se om det finns någon rik människa när jag har tagit ut.
Så allt ligger ner, för jag håller på med Leo med, vi ska pitcha spelet i spelet, ja. Och uppfölja en logspakt, ja. För det är väl störst chanser ut med Netflix, för producenterna som en av involverat var med och gjorde låter rätt att komma in och där. Så att det är så OM god för en halv miljard, så det ser väl ut som att det faktiskt bra eftersom de är beredda att göra, lägga in pengar själv. Men allt ligger nere just nu i alla produktionsbolag, inga möten eller någonting.
Nej, det är helt galet alltså. Och grejen Kambodja nu är ju också, det blir regnperiod.
Ja. Ja, den börjar i jul augusti.
Ja, precis, men nu har de ju missat att göra innan,
ja,
monsunen liksom. Så ja, nu nästa fönster att göra det i december.
Men det är väldigt bra att göra film, för det är så visuellt land. En av senaste gångerna jag var där mot slutet av det med Mitt mörka hjärta, när vi gjorde den boken med Annika, då var vi ju, jag och Annika, och festade med just någon sån här location-snubbe för en australiensk filmbolag skulle spela in. Och sen lärde jag känna, genom manusförfattaren Barry Gifford, lärde jag känna Matt Dillon när jag bodde i New York. Och han gjorde sin regidebut, som jag kan rekommendera, för den är riktigt bra också.
Den har jag sett, tror jag.
City of Ghost.
Den har jag sett, ja, den är skitbra. Hur är Matt Dillon?
Han är jävligt soft, nästan så här som jag berättade när Lisa Langset var här, tror jag, i podden. Hon vill också veta, tror jag. Det är nästan att han är för soft, att han är så här, typ, att han vill hellre hänga med mig när jag bodde där än någon jetset. Och han vill hellre gå på sunkbar än mig och låtsas
titta
om hon får
bra
kommer fram och vill ta hans autograf. Ja,
jag försöker faktiskt få en stor roll i Hollywood. Jag tänkte ju göra Hollywood-debut.
Asså, okay.
Ja, men det är klart. Alla vill bli rockstjärna eller Hollywood.
Ja, ja.
Så jag fick en roll då hos Lisa Langset i den här nya serien. Och då säger jag så här, vad fan, jag har ingen replik. Ja, jag menar, så hittar på en replik då. Ja,
vi var på en fest och så spelade oss själva.
Ja, och då tänkte jag, jag hittar på en jävligt tung grej, alltså. Jag skulle skåpa ut, det är ju så bra på att skälla ut.
Det är bara mordhota
någon. Ja, men jag är riktigt bra på att skälla ut på. Det är min stora talang, va.
Ja.
Och sen så, men han blir ju utskälld nästan sen också. Det funkar ju inte. Då måste jag göra något annat. Så det där kom på då att jag skulle liksom bara gå fram till honom och säga, men jag är helt förtvivlad. Fan, alltså, det är, jag har ju läst in mina romaner. Och nu ska jag göra det igen, det finns ju. Du får ju fixa fram det. Någonting nästan.
Ja.
Men var det den du pratade med mig för något år sedan? Du hade någon stor grej på med någon fransk, en av Frankrikes toppregissörer.
Nej, det var en annan grej. Den fick jag inte tyvärr. Alltså, ja. Och nu vet jag inte ens om den är gjord.
Nej.
Men det var också ett sjukt bra manus. Mm. Så, mm. Så våldtäktsdöm som kommer ut.
Mm.
Pedofil-våldtäktsdöm. Och som inte kan släppa den här jakten liksom.
Mm.
Och så till slut väljer jag offa sig själv för att han... han fattar att jag kommer inte bli av med den här sjukdomen. Liksom. Sjukt bra man, jag vet inte om den är gjord. Mm. Men den fick jag inte tyvärr. Mm-hmm. Det var någon annan som fick den.
Okej. Men du är... För du har ju en lägenhet i Paris där.
Ja.
Där jag satt på och så bor du nu i Stockholm.
Där du satt på. Alltså. Satt på vadå?
Hälsa på. Men nu bor du i Stockholm nygift.
Ja.
Och du pendlar inte längre mellan de två.
Nej, alltså Paris är ju helt nedstängt. Ja. Alltså det är helt galet. Det är...
Men om man connection tror jag. Min son är amerikansk medborgare. Vi har skickat honom till språkresa i sommar.
Ja.
I Kalifornien. Och det ska kunna gå just för att han är amerikan.
Ja. Det går säkert att ta sig dit. Det är bara en stan ligger i... Ja, nu börjar man väl öppna upp lite grann. Så. Men det har varit en spökstad ju i flera månader nu. Liksom.
Det har varit en spökstad i Spanien. Där är ju riktigt tungt.
Ja. Och den här Lisa Langstedts serie, vad är det? Är det SVT också?
Ja, någon Netflix i förlagsvärlden.
Ja, Netflix, okay.
Jag tror att det är en äldre förläggare som blir intresserad av någon ung IT-kille på förlaget.
Och börjar mordhota folk.
Nej,
men
det
var
jag förstått.
Men hon är
ju
cool,
Lisa.
Ja, hon är skitbra.
Alltså, jag tycker Stig som står sig dåligt.
Ja, men det är inte så konstigt.
Nej, men jag tycker också att hon är jävligt, jävligt skarp. Alltså.
Ja.
På ett hemligt sätt. Alltså, hon är så mystisk också.
Men det är en sån skum grej. Du vet, jag skrev ju då, när jag skrev den här känslan mot oss förut.
Ja.
Då tog jag upp det här när jag höll på att bli mördare i Skåne.
Ja.
Problemet med tjejer och regi, va? Och sen har det gått, det har ju bara gått liksom 8 år.
Ja.
Så jag plötsligt helt annorlunda och det måste ha hänt någonting dramatiskt med tjejerna.
Ja, fast jag vet inte, jag har alltid föredragit kvinnliga regissörer.
Ja, men alltså tidigare så var det ju ett problem för tjejer just det med auktoriteten.
Ja, vet du fan, det stämmer det Stig alltså.
Ja, alltså jag snackade med Helena Bergström om det.
Ja.
Och hon är så cool, hon kan ta upp det. För det är ju känsligt.
Ja, visst, verkligen.
Och sen har det kommit yngre tjejer då. De andra är yngre än hon.
Ja.
Det är som en ny generation.
Ja.
Och de är hur coola som helst. Och det är snarare brist på manliga resor.
Jag tyckte på den här inspelningen. Vi var med Lisa att hon hade väl minst lika auktoritet som männen. Men att hon hade mer positiv utstrålning.
Ja, men alltså, det har skett.
Och uppmuntrande om man gör för mig manliga resor. Det
finns som ingen egentligen har analyserat eller diskuterat.
Nej, visst. Det är väl sant. Men alltså, det, alla som har varit på en filminspelning eller jobbat med något konstnär vet att det är ändå kunskap som gäller till slut. Liksom. Och du får ju respekt. Jag älskar att underkasta mig någon som jag respekterar.
Precis.
Men jag avskyr att underkasta mig någon som jag inte får respekt för. Alltså, det är det värsta jag vet. Nej, då vill jag slå sönder hela huset. Liksom, ja. För att det är det värsta som finns. Men det...
Och du känns som lite bråkig, jag förstått, på inspelningar eller teater av bråket?
Nej, det är nog både och. Men det var lite chockande. När jag kom tillbaka, för jag har jobbat i Frankrike i liksom nästan 10 år. Och där har jag inte alls den där stämpeln. Liksom,
nej, där har det varit för dig att gå in i något nytt.
Aha.
Som en neutral varelse.
Aha. Så nu när jag kom tillbaka till Sverige och inser, aha, de ser mig fortfarande som den där bråkstaken som skulle...
Det är inte så jävla konstigt att man brukar... Här har du... Det är ju någonting som handlar om liksom dig själva. Det är ju din själ.
Ja. Ja.
Och det är samma sak för mig när jag skriver. Och jag är då känt som bråkig också.
Skriver du någonting nu, Stig?
Ja, jag försöker, men alltså, jag har ju problem med mitt förlag. Ja. För de är rädda för mig.
Ja.
Bonnier då?
Ja, de är liksom... Alltså, det är så sjukt. De vågar inte ens svara i telefon.
Men det är ju skitmärkligt. Alltså...
Alltså, därför att de, jag har sån otäckt blick, säger de.
Ja, den ser de inte.
Du kanske ska sluta mordhota folk.
Nej, men jag har aldrig mordhotat någon. Men däremot så har jag naturligtvis en otäckt blick om de lägger sig i mina formuleringar. Så jag kan ju ändå skriva det här med dem.
Ja, visst.
Jo, men så, är det, så jobbar jag med förläggare också. Men jag visste det. Det hade folk sagt till mig innan jag blev publicerad att... Du kan gå 50-50 med en redaktör. De kan vika ner sig. Det var ju sånt jag fick förklara.
Men ni skriver väl på lite olika sätt, ni två?
Ja, det gör vi.
Alltså, du är mer... Det är mer snickig... Alltså, det är ju mer färdigt det som kommer från dig, eller hur?
Alltså, jag har aldrig varit med.
Du wingar ju lite mer, eller hur?
Jag har aldrig varit med om att man lagt i sig överhuvudtaget.
Ja.
Jo, för mig är det ju det som jag säger till mina elever... Var beredd på strykhälften. Boxen handlar om att stryka ner. Så jag stryker gärna, förutom då när jag jobbade just med forum, som när jag har samma redaktörer som Camilla Läckberg, och även om de säljer miljarder, så kan ju inte jag göra så här klischéer eller stryka ner bra scener, för de tyckte
men för du och jag har jobbat med manus till exempel, och då där, det är ganska ofärdigt det som kommer från dig, så man kan liksom säga ja, men det här skiter vi där ju. Men när jag läste ditt manus där ute i snön till exempel, jag fick ju sitta hemma hos dig och läsa. Kommer du ihåg det? För du vill inte lämna ut jag fick sitta i en fotöl och läsa, och han tittade hela tiden. Stig satt och tittade på mig hela tiden att jag läste ordentligt liksom.
Ja, men grejen är den, om man läser ett manus, för att förstå ett manus. Alltså när jag läste Noreens, du vet, de döda pjäserna som kom ut då. Och så köpte jag dem och så gick jag hem och så läste dem. Då insåg jag plötsligt, jag är den enda som läser de här pjäserna på ett riktigt sätt. För att han har ju så mycket folk i varje pjäs. Typ 12 stycken.
Ja, fast de döda pjäserna, det är skitbra alltså.
Ja, det är
scener i det här vardagsrummet som är alltså...
Men du måste ha linjal och gå igenom rad för rad.
Ja, visst, ja, visst.
Alltså, och det tar ju lång tid som fan.
Så Enkel kärlek kan jag ju utantill. Det var det han filmade.
Ja, jo, men alltså det är alltså många av de pjäserna har fått exempel blod, va?
Ja.
Alltså det blir ju refuserat från film. Det är ju
ja. Ja, visst.
Det är lysande.
Ja. Men just det här med att titta iaktta, det är en av de bästa filmscener jag vet, både dokumentärt och fiction. Har ni sett Stefan Jarls dokumentär om Tommy Berggren?
Ja.
När han så här, han kommer upp och så här, han har gjort, fått ett genombrott med Kvarteret Korpen, så då vill Bergman också ha honom, och
det är fantastiskt.
Så han kommer upp där på och ska få läsa ett av Ingmars manus. Och han är så bakis, han har festat hela natten med sina Göteborgs gangsters typ. Och så han är full när han klipper på plan på morgonen, och full när han kommer dit, så han får ett manus av Ingmar Bergman. Och Ingmar bara, om 2 timmar är jag tillbaka, och då ska man läsa. Så läser han första sidan, och där står fuga eller någonting. Nej, det står, eller om det var, nej, men det står någonting med
någon musikalisk där.
Och sen bara somnar. Efter 2 timmar vaknar han och Ingmar knackar på dörren, och han bara, nå, vad tycker du? Han hade läst en rad i morgon, och det enda säger det så här, bah. Och Bergman bara springer i korridoren där på filmhuset eller något annat. Grabben är ett geni. Han har fattat att jag har byggt upp hela manuset efter en fuga.
Jag läser det skumma med Tommy. Jag har jobbat mycket med Tommy, va? Eller som regi alltså. Och så har jag känt honom i alla år.
Jag har aldrig jobbat med honom, tyvärr.
Ja, men han är ett geni. Men det skumma med Tommy är att han inte ser så smart ut som han är.
Ja, fast han är ju som skådespelare. Han är ju... Alltså, det bara lyser intelligensen.
Men alltså grejen är den, han är lite för snygg för att vara riktigt, för att vara riktigt övertygande som smart. Okay. Och det är den enda person jag kan komma på som är smart.
Förutom du själv.
Nej, men jag är ganska smart.
Ja, ja. Men för att bara säga, det jag skulle komma till innan vi tappar bort det, det var när jag läste ditt manus där ute i snön. Det finns inte ett ord där, inte ens en scenanvisning som jag vill ändra. För det är så färdigt liksom. När jag läser Cyrils grejer, så det är mer så, ja, brorsan, kan vi snacka om det här och det här, skulle vi kunna ta bort det här, den här karaktären är onödig. Men i, så ni, jag tror ni levererar på helt olika sätt.
Ja, liksom. Ja, men därför har Anders och han gjort bra grejer tillsammans.
Ja visst, men vi funkar bra ihop. För han är mer doer och jag är mer thinker.
Ja.
Och sen är det också så, ja, men alltså jag vet ju det, på inspelning man har en jävligt lite tid på sig, va? Och om man bestämmer hur många sekunder det ska vara i telefonsamtal när man är tyst, va? Så blir det bra. Och istället för att hålla på och laborera med olika grejer på plats, va? Gör det klart redan när du skriver, så tar det mycket kortare tid.
Men det beror på vilket verktyg, tycker jag. Alltså det finns ju saker som är mer eller mindre improviserade som blir geniala för att det är jävligt begåvade människor som är med.
Absolut.
Och sen finns det liksom autörverk som ska bara göras som de är liksom.
Att min erfarenhet av det här, det var ju det att jag hade så problem att få igenom projektet. Då tänkte jag, för, alltså då gör jag det här i alla fall så att det är ett manus som är bra. Då lägger jag ner hur mycket tid och energi.
Men grejen är att folk fattar inte det. Alltså det är väldigt få som kan läsa manus på det sättet och se vad som är bra och inte. Och framförallt inte producent eller någon finansiär på Viaplay. Eller,
alltså, för de förstår inte vad det står.
Nej.
Ja, men däremot med det här med, som du pratar om, improvisera. För där jag har alltid tyckt att Kassavetes var jobbigt för att jag skulle vara för babblig. Men sen är det Stig bland annat som försöker övertala mig att nej, men det är skitbra.
Så nu ska alltså, det blir ju bra i...
Jag har en idé som kan vara lite lik hans grejer. Som jag ska börja kolla om honom.
Ja, visst, men det finns scener med hans fru till exempel. Alltså då och då så är det helt pang, det bara smäller. Ja. Men sen så tycker jag att det är lite de borde döda lite mer darlings liksom, för att det är väldigt mycket babbel och så tråkig improvisation emellan liksom.
Ja, det är det när vi har skriva kurser som jag hela tiden på Kill Darling. Ja. Men där är Stig, han har ju mer autentiska dialoger med, jag har märkt, och där, så där har jag lärt mig av Stig att jag har varit för clean.
Alltså de där dialogerna som är i ditt filmmanus där som jag läste, det är de bästa dialoger jag läst.
Ja, tack.
Ja, det är helt fantastiskt.
Alltså. Jag jobbar spontant med.
Vad heter det? Utisnen.
Utisnen.
Så hör de producenter så ska ni producera det.
Ja, tack.
Vad är budget?
Den ligger på ungefär 140 miljoner.
Nej, jag kan säga vi gör den för 20 miljoner.
Ja, det kan gå. Okej, berätta mer. Vi pratade, det var ju kul det här med sexscener. Berätta det. För att nu för tiden berättar du att man får skriva på metoo-scener på alla.
Det var så här kontrakt, det började med...
I Danmark var det som du hade gjort. Trots att Danmark är ändå de som har varit mest elektriserade.
Och trots att jag inte ens hade någon sexscen. Jag var bara terrorist. Jag skulle bara skjuta folk.
Det skulle jag göra.
Men vadå, det är så här, hur gör man då? Så jag berättade om en kvinnlig kickboxare jag känner. Hon hade någon uppvisningsmatch mot en snubbe och så fick han stånd när de låg och brottades. Så hur gör man under filminspelning då?
Kan inte brottas i en kickboxningsmatch först?
Ja,
men då kanske man MMA. Nej, jag vet inte. Jag bara tycker så att om inte film får vara gränslöst, då finns det ingen mening. Liksom. Okay, så tycker jag. Alltså konst överhuvudtaget. Om det inte är konsten som...
Men du sa något med att skulle det hända än så blir man kritiserad för det. Och gör man inte med någon bekräftelse till tjejen.
Ja, men det är ju en klassisk grej liksom, för manliga skådespelare med sexscener. Man kan ju, det blir fel hur man än gör. Alltså, antingen så får du inte stånd och då blir folk sura för att man inte är i det. Liksom. Nej, då får inte bekräftelse. Mm. Eller så får man stånd och då blir det äckligt. Så det går inte att vinna. Alltså, det är ju bara att försöka ta sig igenom skiten och gå hem.
En fördom som var mot dig, förutom att vara bråkig på inspelningar och uppsättningar, så förstod jag när jag lyssnade på Alex Schumann. Han hade klippt ihop så här, journalister som intervjuade. Att han var väldigt otrevlig mot journalister. Så spelade upp det för dig. Det var ganska kul. TV4 bland annat när de intervjuar. De bara, men ni är ju samma skithus och ägare som Expressen. Det var väldigt otrevliga svar. Men jag själv tänker så här, jag bara, vad är det för journalister också som finns? Jag kom ihåg första gången jag intervjuade Micke Persbrandt som var på telefon. Det var ju för Stefan Jarl-boken. Så jag blev ju upp så här, förlaget och ringde honom. Och han är otrevlig mot mig. Jag bara,
du sådär snackar du inte mot mig, din jävel. Så jag slängde på luren. Sen ringde det... han upp och var snäll som ett barn.
Jo, men precis.
Ja, du har gjort research. Jag har sett att du skriver på Svenska Dagbladet och jo. Bra tidningar. Jag trodde du var en vanlig journalist.
Men du måste förstå också, alltså, om man får höra liksom skvaller och lögner om sig själv, ser det på löpsedlarna. Ja. Du skiljer och det står liksom... kvällstidningarna är på dina barns skolor. Ja, definitivt. Och till slut så blir man ju i liksom ett krigsläge. Alltså det är som att man är i krig.
Mm.
Och du vet, nej, jag skilde mig. Då låg ju både Pravdan och Expressen låg efter i...
Pravda i Aftonbladet då?
Ja, det är klart.
Sexpressen.
Och jag var så... Jag försökte ändå överleva liksom, en skilsmässa och försöka ta hand om två ungar samtidigt som Nomi drog till London. Alltså,
hur gamla var
hon då? Då var min grabb 6 och min dotter 10. Okay. Och de fattade... Jag liksom tog omvägar med min son förbi löpsedlarna och han undrade varför går vi den här vägen till skolan? Farsa, liksom. Men, och jag sa, nej men det är kul att ta nya vägar. Vi måste se något nytt. Bara för att vi undviker löpsedlarna liksom.
Mm.
För jag inte vet att han skulle se det. Och då när man då... Och sen så gick det här över, det gick ju ganska snabbt liksom. Men då om man då ska göra med samma journalist och göra en intervju ett halvår senare, så blev i alla fall jag lite så här, vem fan tror du att du är? Alltså, du skrev alla de här lögnerna om mig för, till exempel Jan-Olof Andersson som började hitta på lögner om, för jag och Nomi var i Venedig där på filmfestivalen. Mm. Och då höll vi på att skilja oss liksom. Så det var ganska deppigt, men det var... Alltså, vi fixade det den veckan så här, professionellt.
Mm.
Och så kom jag hem och läser Aftonbladet. Han skriver massa lögner om han har sett oss göra. Och jag såg ju honom där nere. Han var ju aspackad hela tiden. Han kan inte ens minnas någonting. liksom.
Men... Ja, det är han, Jan-Olof, som kallas Gossen.
Ja. Nej, men jag vet inte. Jag känner inte honom. Så
ja,
men
jag
känner
honom lite.
Ja. Men då blir man ju förbannad sen nästa gång man ska göra en intervju. Mm. Så ett halvår senare. För honom var ju det bara ett jobb.
Mm.
Men jag minns ju det.
Nej, men jag kan ju förstå. Liksom. Alltså, och det här har inte, det är absolut inte den här Jan-Olof. Det ska inte på hans. Men jag vet ju själv att man... Jag skrev ju bara för morgonpress. Ja. I fjol var första gången jag skrev både för Aftonbladet och Expressen faktiskt. Men då är det ju kultursidor. Det är lite annorlunda.
Ja, kulturen är ju helt olika.
Ja, där har svarat. Han har ju fått mig att förstå att kvällstidningarna har de tyngsta kultursidorna. Ja, och där har
det
ju
också
Kristo och Lars Gustafsson,
ja, det tror jag
också.
Ja,
och sådana. Ja. Det är skillnad mot morgontiden. Så det är bara jag som inte förstod det i min egen fall förut. Ja. Men däremot så, det jag tyckte med nöjesjournalistiken, att jag själv också som läsare har känt förakt när någon journalist har hängt ut på Persbrandt. Tror jag det handlade om med kokain och sånt. Och man har själv suttit med journalisten och snortat.
Precis. Ja, men det är ju det. Och det blir sånt förakt då.
Ja, då känner jag förakt som läser.
Alltså, det jag har gjort är att jag har ju varit politiker.
Ja.
Och eftersom jag är så impopulär bland kulturjournalister. Mm. Alltså jag är så jävla okul och så. Så att jag får inte sitta bland någon. Så jag får sitta bland hovreportrar
och sportjournalister.
Det är inte
underbart. Stig och hovreportrar.
Hovreportrar och kriminalreportrar. Så jag och kriminalreportrarna, vi har ju liksom blivit kompisar. Så att när det har varit skandaler som jag var, då har ju då nattchefen sagt till mig. Alltså det var den här skandalen, du vet, med Jean-Claude.
Ja.
97 var det. Och jag och Norén och Jean-Claude, vi skulle ha en sexklubb med minderåriga tjejer. Alltså det här är ju så sjukt. Så Norén har ju varit aldrig besökt forum. Och stackars, och Jean-Claude var i Frankrike, han visste inte om det. Och då så kommer då Roffe Kahlö, som är då nattchefen. Han säger, nej men det här är helt sjukt. Alltså om Stig hade varit med om det här, då hade han berättat det för mig. För Stig funkar så alltså.
Det står
han berättar ju liksom om man gör något sjukt då.
Ja.
Han har inga hemligheter. Så då stod det ju ingenting om mig. Så då jag räddades ju. Jag räddades massa gånger.
Det är därför så ökänt för dina smisk och pisk. För du berättar allt.
Nej, men det ligger något i det. Alltså,
men jag bjuder hem dem. Jag sa det till några också. Bjud dem på kaffe. Var jättetrevlig. Och var så generös. Och spela gärna dragspel. Visa att du får mig. Så han har en rädd.
Visst att du får.
Jo, men han blev ju folklig. Det var ju, kommer du ihåg, för 25 år sedan. Då var det värre hat än det Skäringer och försökte med nu mot Stig.
Vad gjorde Skäringer mot det?
Nej, men hon höll på med deplattformering med hon och Wallin. För något uttalande Stig hade gjort för 12 år sedan i TV4.
Men det var ju för 25 år.
Ja. Nej, men däremot för 25 år sedan var det också någonting. Det var någon diktsamling eller någonting. Och då var det ju... Då blev Stig folkkär sen för att han var ute på, eller han var ute i Expressen för att han letade efter sin försvunna katt.
Jaha, det var
följetång tre dagar.
Alltså, jag älskar verkligen min katt och jag blev helt förtvivlad när han var försvunnen. Så jag ringde då till, från Arlanda till min katt. Och så var han försvunnen på Söder. Han hittade inte på Söder. Så jag ringde då Expressen och kom in. Och du vet, en efterreaktion, det är ju seriösa snabbt. Sitter man där och så skriver man en artikel och kommer in nästa dag. Och det är liksom löpa. Vad händer Stig? Och det är liksom en serie varje dag. Och hela jävla Söder söker efter min katt. Och det är liksom, alltså jag hör då när jag går i Vita Bergsparken. S1, folk ropar långt bort det där. Och så hittar vi honom när vi har tid med oss. Och så enda gången tidningshistorien har hänt att jag lyfter upp honom. Han har en instängd i en skrubb. Han låg 5 timmar och kurrade på min mage då. Och då var jag tvungen när han dog att skriva en dödsfilm över honom. För han var ju mer känd än vad jag var. Tante frågade mig hela tiden på bussen: hur är det med S1? Och så han dog i fjol.
Han dog i fjol.
Det är någon som ledsnar. Så jag var ju tvungen att skriva en dödsfrun över honom. Och det var det årets mest lästa kulturartikel.
Ja.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Den här Netflixen, Don't Fuck With Cats. Har du sett det?
Ja.
Det är någon som plågar katter.
Nej, jag tänkte bara, jag fick en sån typ, vad fan, är det ett uttryck? För jag kom med min kusin sa när vi var ute på sommaren, vi blev ju liksom, trots att jag inte ens hade fått hål på kuken så blev man inslussad av livvakt.
Vad ska du ha på kuken till?
Nej, men det var så mycket horor som var på. Och då kom jag ihåg min kusin sa till mig, säg bara till de där hororna, I rather fuck with the cats. Så jag hittade 10 år gammal och sa, I rather fuck with the cat. Jag tror det var något uttryck. Ja, Stig avskyr Anna Rytten för att hon man är för.
Ja, inte. Nej, hon har gjort en film.
Han hade svårt för
henne. Alltså, Walter är då i den här katten. Jag försökte gömma den där för min katt. Att det inte skulle ligga framme.
Ja, okej.
Ja, alltså man ska inte hålla på med katter.
Nej. Men det är någonting med... Det upprör folk när man jävlas med katter.
Katten tittade ju bara på.
Så det är mig inte... Det är snuskigt ändå.
Vad kallas det för? Nekrofili?
Nej,
tidelag.
Den här stackars, vad heter han? Eskil Erlandsson, min hjälte. Han blev ju dömd för
vikingasjuka. Han klarar sig väl på det?
Men, ja, men han försökte skydda djuren. Jag tyckte han gjorde... Alltså det är sällan jag håller med Centerpartiet. Men där håller jag verkligen med Centerpartiet. Och han var ju riktig lantbrukare.
Vad röstade du på, Stig?
Det tänker jag inte berätta.
Han började luta mer åt SD-hållet.
Alltså, jag är höger-vänster.
Alltså, jag... Samtidigt som man mest sitter och... Du har ju hört podden.
Ja. Jag har inte hört allt, men mycket...
Så jag är vänster, va? Men alltså jag gillar inte vänster.
Nej, men det är
som, det är som med mig också.
Ja, jag växte upp med Kina kommunist farsa liksom. Ja. SKP. Så jag såg ju hyckleriet. Ja, de bröt ju då nere i Göteborg. Det var min morsa som höll talet när SKP och
ja. Vad hette din morsa då?
Britta, då hette hon Britta Norell på den tiden.
Var hon kulturkvinna?
Nej, hon var akademiker. De skulle ju, de var ju akademiker, fast då började de, hon, morsan började jobba på Sprayburks fabrik. Och hennes snubbe började köra tankbil för att de skulle vara arbetare, va? Ja, helt galet. Så morsan satt på aerosol, alltså Sprayburks fabriken i Vallentuna. Fast hon var liksom lärare.
Ja, det var som min exfru. Hennes pappa var hovrättsjurist på att köra buss.
Ja. Helt galet. Alltså, de var helt extrema. Va?
Nej, men där, när jag lyssnade ner dem på det här. För man, när vi var ute någon gång i Paris så pratade vi om våra pappor. Att de var ganska lika, så här, lite kvinnokarar.
Ja.
Men däremot så, du, jag vet inte för mig. Nej, vi kan ha varit inne på våra mammor. Men när jag lyssnade på de här poddarna så hörde jag att det är exakt samma mammor också. Din har varit ännu mer frånvarande än min. Men min kom och gick ju. Och man har ju dålig relation till dem.
Nej, jag har inte det nu. Alltså nu har jag världens bästa relation med min mamma. Men jag...
Har ni sagt att ni älskar varandra? Jag har till exempel jag och min mamma gjort.
Nej, jag...
som ni har gjort heller.
Nej, jag har sagt det en gång nu. Men det är två veckor sedan.
Ja, när det är coronatider.
Ja.
Jag borde också kanske ringa min mamma och säga det.
Ja,
det tycker
jag. Ja, men det kan vara värt att göra, tror jag.
Ja. Men det är också att hon var ändå frånvarande. Du växte upp hos din pappa då.
Jo, men samtidigt så tycker jag att
de... Tre, fyra olika ställen.
Jag har liksom, alltid tyckt att det är någonting som är beundransvärt i att hon var den som vågade dra. Liksom. Mm. Så jag, bara för att jag är kvinna ska inte jag stå och ta hand om ungarna. Liksom.
Och jag det... är, sånt är ju snarare emot. Att feminism har gått för långt när man säger sådana saker. Men och jag kanske är för mycket Jordan Peterson eller någon sån här typ då, att som tycker att kvinnan har ju faktiskt det till och med genetiskt att fostra sina barn.
Ja, liksom. Fast det där tror inte jag på. Jag tror att, att, det, att man får liksom... Ett ansvar är någonting som inte... Det handlar inte om genetik. Det handlar om att liksom arbeta. Har en unge så är det ett jävla jobb liksom.
Nej, jag vet ju.
Och det får man liksom gemensamt bestämma hur fan gör vi med det här.
Nej, det...
Och vem tjänar pengarna och vem går till lekparken och så vidare och så vidare.
Och... Jag håller med, även om jag inte har barn, va?
Ja.
Så är jag ju då, alltså, jag är ju den som alltid kastar sten i glashus.
Det är vi lika stig, tror jag.
Man ska införa aga i skolan. Jag var inne på det där på 70-talet.
Stig tyckte var rätt att jag fick stryka min pappa.
Ja, jag skulle ha fått med sig. Men alltså, hur fan ska du kunna uppfostra barn om du inte har en jävla liksom, straff?
Alltså,
det funkar så i hela övriga.
Nej, men Stig, du är ju smart. Du vet ju att positiv förstärkning ger mer effekt än repression.
Men alltså, vänta nu.
Vänta nu.
Ja. Alltså, alla intellektuella utgår ifrån att alla människor är som dem.
Ja.
Det är helt fel. Tänk dig att du är en ensamstående morsa som hela tiden blir misshandlad av din son. Ja. Din son. Alltså, grejen är den, det som de här vänsteridioterna inte fattar, det är att de måste ju tänka att det finns andra människor än dem.
Bra. Bra Stig, det där det håller jag fullständigt med om. Och det glömmer de hela tiden.
Ja. Alltså, jag var helt desperat nu för jag var sjuk i vinter. Va?
Ja.
Och sen har jag ingen kontakt med mitt förlag. De svarar på telefon. Jag måste ju få tjäna pengar på något sätt.
Ja.
Så har jag då olika projekt. Men det är inte säkert att de går in.
Tjänar ni några pengar på den här podden?
Nej, 500 spänn med 1500. I alla fall så då tänkte jag så här, det är två projekt jag tänkte på.
Ja.
Det ena är att göra någonting om det här med coronatiden, för det har hänt så jävla mycket dramatiska saker i mitt liv, va? Med våld och kärlek och du vet, crazy things. Samtidigt som hela samhället är crazy, va? Och det vore, tror jag, bra för mig rent personligt att skriva ner det. Och det är den ena. Den andra grejen är att göra en helt annan grej. Åka upp till Norrland och hålla på, vet, alltså jag har väldigt tajt relation med min släkt. Med min syrra och mina föräldrar. Och det var det som de här invandrarkillarna som jag hängde med på 90-talet. Du vet, jävla år och de här de tyckte att det var så konstigt att jag hyllade min släkt. Alltså som invandrare.
För svenskar gör inte det
normalt. Vi träffas ju varje år och har kusinträffar. Och liksom den här Larssonska släkten som den heter. Alltså den är liksom... Den
och det är Härjedalen? Eller?
Nej, det är Västerbotten.
Ah, okay.
Norra Västerbotten. Ah, okay. den är så tung, va? Och vi har liksom en sån släktkärlek som du bara märker bland invandrare. Så jag tänkte göra någonting om just vår släkt och försöka luska ut också
det. Men jag tycker, så det här, det är inget påhopp nu, Stig, men jag tycker att du skriver för lite.
Ja, men alltså det,
alltså, det är verkligen...
Ja, men det är ju så att det är svårare och svårare.
Många som tycker det.
Ja, men alltså grejen är ju den, om du tänker efter. Jag har skrivit väldigt mycket, och en del människor, de väntar och skriver till de blir äldre, va? Jag skrev jävligt mycket, och jag försökte hela tiden överraska mig själv med att skriva i den modernistiska traditionen. Och det är inte så jävla lätt. Du kan inte överraska dig själv hur mycket som helst. Och när du kom till sitt... till sin vägs ände 2000, då var jag tvungen att göra någonting annat, då var jag tvungen att liksom göra hantverk och skriva filmmanus och göra dramatiseringar och så, och göra grejer som jag då kunde på grund av att jag blir äldre. Men den här ungdomliga nyfikenheten när jag inte vet vad det är jag gör, den fanns inte längre. Jag började fatta varför jag skrev det.
Ja, visst.
Nu kom jag på vad jag skulle berätta om det här med föräldrar. Det som jag hade sagt i intervjuer. Grejen var att man kanske inte har varit världens bästa pappa, men förhoppningsvis var jag också bättre än mina föräldrar. Men däremot hade jag också haft tur. Jag har ju varit som en omvänd alfahanne. Som kvinnor dras till alfahannar som har muskler och pengar. Så jag har dragits till en del kvinnor med hög utbildning och pengar. Så att jag vet att om jag fuckar ur så finns, eftersom jag hade så fattigt hos mamma, för hon, trots att hon var en av Sveriges kändaste konstnärer då på 70-talet, så var det ändå inga pengar på grafik. Så jag växte upp så fattigt, så det vill jag inte att mina barn ska uppleva. Så det är inte, Stig kallar mig gigolo.
Ja, men det är lite så, även när man pratar, så fort vi pratar idéer till en pjäs, det första du frågar, hur får vi in pengarna? Det är ju så. Jag tänker inte, jag tänker på vad ska vi göra för pjäs. Du tänker, vem ska pröjsa?
Det som jag skulle säga där med dem, då hade jag däremot fått ett barn som var mongolid, eller om mamman hade varit missbrukare eller liksom fått MS eller någonting, då hade ju mitt liv sett annorlunda ut. Då hade ju självklart varit där 100% för barnet och fortsatt det
liksom. Men du har ju, vänta, det kan man väl säga att du har krökat rätt hårt liksom genom tiderna och sådär. Och ibland så är det ju så att det livet tar över liksom, alltså att du blir barnet.
Men det här var också likhet i podden med Säbelsen och så. Och det är ju inte Stig på det sättet som du och jag, att hur läser man det, som du sa, du har bra uttryck på engelska, typ så här, exercise and you will train your brain and vad var det så?
Into action and your mind will fall.
Precis, så har det varit. Det gjorde jag nu till exempel förra veckan onsdag, så sprang första gången jag sprang i år, du gjorde det 2 dagar rad, sprang på 40 minuter härifrån till Globen och tog en frukost. På 40 minuter, det är 0,9 kilometer.
Måste vara mer.
Ja, ännu mer.
Ja, jag tror.
Det är mer. Mitt rekord är 32,20.
Sen i tonåren när jag kickade sprang jag en gång från Odenplan till Kungsträdgården på 2:30 tror jag.
Allt där är officiella tider. det är mätt med laser och officiella världsrekord.
Det är därför jag rökte ju inte när jag var ung, va? Det är därför jag har bra kondis. Alltså jag skulle inte kunna röka så mycket som jag gör nu om inte jag var bra när jag var i tonåren.
Nej, men det är nog sant. Det är
för jag sitter varje dag i information och skottar snö varje kväll med liksom, när det var vinter. Och då är vinter 9 månader om året i Norrland. Liksom.
Men får jag gå tillbaka till det här, varför du inte skriver, Stig, ordentligt? För att du säger att det ungdomliga nyfikenheten inte finns kvar. Bara, finns det inte något annat då som kommer som...
Alltså det finns ju, jag vill inte skriva fake litteratur.
Har ni hand om?
Och jag fattar att nästan all litteratur är
fake.
Det var det som var så tungt med Stigs romaner, att nyår tycker jag, den har en klass som är på, den är på Camus nivå. Medan om du jämför med 25-åringar andra, så mig själv,
ja, jag håller med.
Mig själv, Per Hagman, Claes Östergren. Det har kommit nu en tjej som alla hyllar som geni, som heter Strandberg. Hon är också bara typ 26.
Vad tycker ni om Claes Östergren? Vad tycker ni om Claes Östergren?
Jo, men just de grejerna. Ja,
det är en kompis med.
Ja, men jag tycker ju att dina böcker är så jävla mycket roligare att läsa än bara hans böcker.
Däremot är Claes otroligt på att formulera och bra på att berätta historier.
Claes är Claes. Och vi är liksom inga konkurrenter, vi är kompisar.
Ja, men jag tycker...
Jag trodde alltid att komedin Stig sista roman var Claes som var medelmåttan. Att han såg...
Nej, 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 det var tvärtom. Alltså jag har alltid lägger Claes med stor respekt för att han är så jävla trevlig, va?
Ja.
Alltså skillnaden mellan Claes och de andra författarna, det är att det finns ju några andra författare förutom Claes som är normala snubbar, va?
Ja.
Alltså Claes kan man gå på krogen.
Ja. Jo, det har jag varit själv.
Och han är ju liksom en helt vanlig snubbe som... kan skriva. Och jag gillar ju hantverk, va?
Jo, fast alltså, ditt hantverk är ju så mycket mer komprimerat.
Ja, och det är så... på en annan grej.
Ja, krogen läste jag att det var Nina Likander. Hon skrev att du och Claes satt på 80-talet på Prinsen med era två egna kotterier. Ungefär som att ni alltså två olika
Djurgården-bajer. Det är en lugn. Alltså, det menar, vi umgicks ju innan vi var kända, innan gentlemen och innan autisterna så kände vi varandra.
Och Claes var lilla Essinge innan du.
Ja, så vi träffades nu när jag skulle komma ut med den här boken Folk på Öre. Och han skrev då ett brev till mig efter att han kände plötsligt att det blev som, så här känslomässigt för honom att läsa om det här. För att det är ju hans hemkvarter som jag har tagit över liksom. Så att vi är liksom på något sätt som brorsor, va?
Ja.
Vi är nästan exakt i grannar. Jag tror att han är en månad äldre än mig.
Ja.
Men det jag skulle säga det här med 25-åringen som skriver, och jag själv inkluderar Per Hagman, jag själv, Claes och dem, att det är mycket klichéer när de gör ett så här stort romanbygge som framförallt de har kanske gjort mer än mig med gentlemen. Ja. Och jag gillade om gentlemen. Det var inte alls samma grej som över 20-årsåldern. Och nu har det kommit en tjej som heter Strandberg. Vet du om det för namn?
Vem då, Strandberg?
Den där de hyllade som blev så hypad häromveckan av Victor Malm och Edenborg. Och du sa att vi måste ha henne på den. Och jag började läsa...
Var det inte hon som heter Norlin?
Nej, Strandberg. Men i vilket fall som helst så är det bara... klyscha på klyscha på klyscha. Det är att Bonnish har letat efter någon som kan göra sådana här ett liv, en manlig från Brooklyn, en kvinnlig som kan göra likadan i Sverige, en man. Och det, allting är förutsägbart, varenda klisché då, även om hon skriver om män fast hon är kvinna. Och det gör man i den åldern. Mer mogen författare hade inte gjort det, men Stigs däremot de här, som du var väl bara 25 när du gjorde nio år?
Ja, jag var 23, va?
De är ännu yngre. Ja, det är sanslöst att det var så pass bra.
Men jag vill komma tillbaka till en sak som jag vill ta med dig, Stig. För jag tror att du har blivit lat.
Det ligger något i det.
Ja. Och det är lättare att...
Bortskämd också, tror
jag. Mm. Ja, men liksom, jag tycker så att de som har en talang att skriva, för det är väl jävligt få som har det. Och i ett sånt litet land som Sverige, ett sånt litet språk. Alltså vi är väl 10 miljoner som pratar svenska kanske.
Vad sjukt, men vi är 10 miljoner som bor
där. Ja, okej. Okay.
Ja,
det är rasism. Men då kan du tänka dig, om du sätter en på 1000 som har någon talang att skriva överhuvudtaget. Och så är det kanske en på 10 000 som har en briljans. Liksom. De kan ju inte bara för att... Alltså man kan inte bara sätta sig på rosa drömmar och säga att man är för gammal.
Nej,
jag menar, du
är helt fel. Jag kommer ihåg Robban Aschberg sa till mig, nu blir det ju fint, nu är vi lite ångvält på Stig. Robban Aschberg sa till mig när jag lärde känna Stig, och det var för att han hade recenserat mitt mörka hjärta, för att den var ju för känslig för Stockholmstidningarna. Ja. Landsortstidningarna och Göteborg och så recenserade man inte Stockholmstidningarna. Utan Stig gjorde det då. Och då gick jag såklart, det var inte så svårt att lista ut vad man skulle hitta honom. Så jag gick och satte mig på rosa drömmar. Och Micke beställde in mat. Och sen gick man in efter en halvtimme. Så jag bara, beställ vad du vill, du har räddat min bok. Och han bara, ja, det är ju emot mina principer, men okej, jag nottar den boken.
Ja,
Sen spreds ju det ryktet ganska snabbt genom Annika Aschberg då till Robban Aschberg. Så han sa till mig när jag träffade Robban på krogen, han bara: jag har hört att du umgås med Stig Larsson. Jag kan bara säga så här: genom åren, han har haft de mest briljanta idéer som vi kunde gjort tv av. Och så är det bara en bira till, en bira till. Och så blir det ingenting.
Nej, men man ska ju leva också.
Jo, men visst. Men...
Alltså, det är ju, alltså, problemet för mig, det var ju det här att någon gång 1988, när, det var egentligen 87, när jag körde fast. Jag hade så jävla mycket att göra. Jag klippte en pilotfilm till filmen Ängel,
ja.
Samtidigt som jag gjorde en uppsättning av David Mamet,
ja.
Samtidigt som jag förberedde...
Vilken pjäs var det, Mamet?
Sexuella perversioner.
Ja.
Och sen gjorde jag förberedelserna för vd, ja, för skådespelare. Så jag jobbade mellan 8, jag var ledig mellan 2 och 3, och den enda tid jag hade att skriva, det skulle vara ett tal till svenska folket.
Ja.
Och det talet är fortfarande värt, jag har tryckt det nu.
Ja.
Det är ganska tungt, för jag förklarar då 1987 vad som kommer att hända med kapitalismen. Och vad som kommer att hända med människorna, den där psyken.
Mm.
Och jag tänkte så här, vad fan, är det taget check då? Du vet, som festdrog. Och sen slutade jag med det där, för jag blev nojig, för det var någon som sa att de såg på mig att jag hade tagit det. Jag var ju en offentlig person. Så då la jag av med det, men jag hade lyckats skriva då på avtändning. Då tänkte jag säga, fan nu, jag testar att ta det på påtändning. Det är ändå 1,5 miljon lyssnare. Så jag tar då en pytte liten dos. Och så skrev jag texten på 2 timmar. Och då blev det lite frestande då när jag körde fast med romanen Komedin, att jag skulle då ta doser.
Ja, visst.
Och då var det knepet som fan att hitta någon längre. Så
ja,
tog lång tid.
Och vd skrev du också på kök?
Nej. Jag skrev den på 3 starkö.
Ja, okej, men det var 8 timmar där, så jag tog 4.
3 timmar. 3,5 timmar.
3 timmar, 3 starkö.
3,5 timmar, 3 starkö. Ja. Men alltså, jag använde inte taget förrän då i slutet av 80-talet. Men sen lyckades jag då skriva ut de här diktsamlingarna som jag själv håller för det bästa jag har gjort.
Mm.
Och det jag håller för det bästa jag har gjort, det anser jag också är det bästa jag har gjort.
Det är klart.
Och det hade ju ingen publik alls. Nu är det jättedyrt att köpa på antikrotis.
Och så har du gjort 3 doktorandningar om diktsamlingarna
med. Vad heter diktsamlingen?
Ja, de heter allting från... först var det minuterna före blicken,
ja, just det.
Den andra resan.
Mm.
Sen var det samtidigt på olika platser. Sen var det deras ordning.
Mm.
Sen var det hänt.
Mm.
Sen var det efter hänt, så var det vad heter det, uttal.
Ja.
Och sedan kom likar, och sen matar, och sen boka slags.
Hur långa är de här?
Ja,
men sen den bästa, så jag funderar på att jag ska be mina polare kanske återutge den, för den bästa.
Den där blickar har jag läst, den tycker jag är svinbra.
Den bästa.
Nej, den första, va?
Minuterna före blicken.
Just det,
men den
det är den alltså.
Den bästa är...
Minuterna före blicken, vet du.
Ja, den bästa är Natta Demina, som Liam Norberg berättade alla läste på kåken, för att Stig beskriver ett mord på en recensent. Och grejen är nu, när den här kommer släppas, vi kommer göra ett poddavsnitt med Jaja Hassan, så det släpps nog innan det här, som du nyligen var en podd. Men det som jag pratade med Stig om idag med Jaja Hassan, att det är sån tyckleri på svenska kultursidor, att en sån som Jaja Hassan hade aldrig kunnat publiceras i Sverige. För att bara en sån sak att Natta Demina fick inte det som den borde för att du skriver en sån grej. Medan i Sverige romantiserar, men det är för att han redan har blivit en superstjärna.
Helt klart, men då är det så här.
Men i Sverige kan du inte skriva våld. Du kan inte skriva...
Nej, men då vill jag återkomma till det här med Stigs ansvar. För du har ju faktiskt inget att förlora längre.
Nej, jag har inget.
Alltså,
jag vill inte göra...
Du är helt fri egentligen.
Ja, jag,
att skriva vad fan
inte,
du vill.
Jag vill inte göra någonting som är dåligt.
Nej.
Nej, men samtidigt är han inte riktigt fri mot förlagen. För att han gjorde ju en sån här epilog till Folk på ön, som jag läste när vi var på Kap Verde.
Och
den var ju då tyckte de, den var inte för politiskt korrekt för Bonniers, medan den idag uttrycker det politiska klimatet. Han kritiserade lite massinvandringen 2015 och sådär.
Jo visst, och jag menar jag...
Det var lite Holbeck över
liksom. Men jo, absolut. Och det jag menar med Holbeck, samma sak där, jag håller inte med honom i allting, definitivt inte. På samma sätt som jag inte håller med dig Stig i allting. Däremot tycker jag är så jävla befriande med någon som kan liksom, uttrycka sig utan ängslighet.
Ja, men det är det jag ska försöka göra nu. Men jag måste, för att överleva måste jag få pengar.
Ja. Men det, för det här har jag med Cyril också varje gång vi ska skriva någonting. Det, alltså, det börjar alltid med pengar.
Ja, men jag tycker
det är oromantiskt.
Alltså, det är
jävla oromantiskt. Men... Ja, men nu faktiskt alltså, i coronatider tjänar jag faktiskt mer än någonsin. Jag har fått bra royalties och allt möjligt.
Så... Jag känner ingenting.
Nej, men ska du vara med på... Jag skulle kunna köra ett skrivarmanus race på dig om vi kommer på en bra film med det. Då kan jag faktiskt bjuda dig... jag kan bjuda dig inte på alkohol, men jag kan bjuda dig på mat och uppehälle.
Ja.
Och resa, inget mer. Om vi gör den och
Men alltså grejen är den att jag upplever att jag har blivit inte bitter, men jag har blivit, jag inser att jag har blivit illa behandlad av mitt förlag.
Ja. Vilket då, det tvivlar jag inte på, men är du säker på att du inte är bitter?
Nej, jag är inte bitter, så jag har haft ett bra liv.
Ja.
Och det är jag tacksam för.
Ja.
Men däremot så tycker jag när det gäller saker som pengar, så är det lite taskigt att jag ska vara så jävla fattig.
Ja, ja, men absolut. Men grejen är så här, om man skiter, vi glömmer pengarna i 30 sekunder. Finns det inte ett ansvar? Alltså, det kanske låter pretentiöst, va? Men har inte, om man kan skriva som du kan skriva, har man inte då ett ansvar att skriva?
Om jag tänker så här, att det kanske finns en enklare väg ut ur det här. Och det är det jag funderar på.
Men tittar du inte för kort? Alltså för nu tänker du så här att du ska kunna handla mat. Du ska kunna ta en bärs och så vidare. Men med själva skrivandet är väl större än så?
Ja, men alltså, jag tror egentligen att det är så här. Att jag har en större genomslagskraft att tala, inte att skriva. Förstår du?
Det tror inte jag. Ja, det är bara enklare.
Nej, men
det tror jag
skrivandet för mig är kopplat så starkt med nästan en religiös uppgift.
Ja, jag förstår det. Men det är därför det har sån jävla kraft också. När jag läste ditt filmmanus där.
Mm.
Det är så laddat så att alltså det är jag får adrenalin liksom när jag läser det. Så bra är det och så kristallklart. Den lasen finns där.
Ja, visst.
När du sitter här däremot och vi pratar i en podd liksom, så är allting lite så här sluddigt, vi sitter och garvar lite, alltså det betyder inte så jävla mycket liksom.
Nej, men när jag gjorde vissa intervjuer som då inte var fokuserad då, så är det på dig, va? Så ändå lyckats göra väldigt bra ifrån när du tycker.
Ja, i Babel såg jag en gång du gjorde jävligt bra ifrån
alltså, och jag kan ju formulera mig på plats, va? Och i dagens läge när folk inte ens kan det så kanske...
Sen beror du på hur journalister sköter sig. Jens Liljestrands intervju kommenterade dina svar.
Ja, nej, men alltså man ska inte bråka med mig. Men alltså jag skulle nog säga att det är mer ekonomiskt att tala rakt av.
Jag förstår, jag hör dig, men min fråga är bara, är inte det bara lathet?
Nej, utan det har att göra med att om du tänker författare som Arthur Dahlqvist eller tar Johannes Edfeldt. Jag har ju då varit på så många så här akademitillställningar från det är så mycket folk jag känner som har varit med i akademin. Och så upptäcker man, de har ju skrivit 100 diktsamlingar och sånt där. Men det är ju så lite av det de har gjort som är riktigt bra. Och det gör att om du tittar på dem, kolla på dem på antikvariat, de kostar ju fan 10 kronor bara att köpa en diktsamling.
Ja, visst.
Och det gör då att även en sån som Ekerö dalar ju pris.
Ja. Men du pratar återigen pris nu här, va? Och om man säger så här, om Shakespeare hade slutat skriva innan han skrev Macbeth, så hade ju aldrig Macbeth blivit till.
Men förutom att tala The Tempest, det var väl det sista
han ser. Ja, jo, men jag menar, jag tycker Macbeth, nej, jag tycker Macbeth är den bästa. Men det, alltså, det kan man ju diskutera. Ja, ja, visst. Men visst är det. Men alltså, om han hade slutat för att liksom han tyckte, som du sitter här och säger, att det är mer effektivt då att sitta och göra intervjuer på torget liksom. Då hade ju inte vi fått de här pjäserna.
Nej, men alltså, det finns ju en gräns. Jag är inte ens masochist. Jag har ingen lust att bli bestulen mer än vad jag blir bestulen, förstår du?
Ja, visst. Men det där är, det är exakt min fråga. Trots att du blir bestulen, för det tror jag att du blir. Det är jag helt säker på. Och jag tycker inte det ens är bitterhet eller någonting. Jag tror att det stämmer rakt av. Men har du ändå inte då ett ansvar att göra mer av din talang innan du dör?
Ja, men alltså, jag så här ser det, va?
Du är väl religiös, Stig, va?
Nej, det är det.
Ja. Tycker inte du att du har ett ansvar då?
Absolut.
Ja.
Och det har jag naturligtvis funderat väldigt mycket.
Ja.
Men jag uppfattar att det är precis så här, va? Jag hoppas mycket på den här idén som jag fick faktiskt för 3 dagar sedan.
Ja.
Att det helt enkelt skriva ner det som har hänt nu och det som händer nu. Och göra det helt osminkat.
Ja.
Men för att göra det.
Ja.
Så vill jag inte bli lurad en gång till. Ja.
Men ska du inte byta förlag då?
Ja, men alltså förlagen. Alltså det jag skulle vilja ha. Det är rik jävla människa som ger mig stålar.
Ja, men det vill alla, Stig. Men alltså, så det drömmer alla om.
Ja, men alltså det borde ju finnas någon jävla.
Torsten har en förmåga att hitta dem.
Ja,
vad
fint det var förresten i ett avsnitt med Torsten. Lyssna på.
Jag tyckte det var bra.
Ja, skitbra.
Jo.
Apropå corona, Torstens mecenat förlorade 500 miljoner på 2 veckor.
Okay.
Så alla mådde väldigt.
Ja, till och med kapitalisterna blöder ju. Alltså, och det är väl ändå
något. Om då är Torstens mecenat, det är en sån man gillar, för att han har, det är en sån här knegare som har kommit på ett hiss. Patent, liksom.
Uh-huh.
Och så
tjänar
han
1,5 miljard
på det.
Men
han har
förlorat
en tredjedel
av sin förmögenhet. Ja, men du, jag har tränat ute på Lidingö där med massa bankchefer och sånt.
Liksom. Uh-huh.
Och till och med de svettas nu. Alltså. Och det är ganska spännande.
Jag jobbar ju,
det är ganska spännande att se, för de har ju aldrig svettats. Någonsin, va?
Jag jobbar ju extra med hemlösa på nätterna. Det ringer bank, folk som har jobbat på bank för att få jobba med statsmissionen. Men de är ju inte kvalificerade. Liksom, jag kan hantera kunder. Liksom. Men de är inte det. Men till och med det vill de jobba med. Men liksom. Så att det är, nu är det kris. Ska vi sluta där?
Ja, vi slutar.
Stötta gärna oss på Swish. Nummer 123-535-4857. Nummer 123-535-4857.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.